till avsnitt 5 av podden Hur är läget? Hur mår du, Arthur? Hur är läget?
Bra. Det rullar på fint. Mm. Du har lov.
Ja, så skönt. Alltså, det känns... Det var kul hela lovet och jag känner bara att jag tror att jag kommer få så mycket energi av det här. Och liksom bara... Ja, men det är så härligt att bara... Få sova ut.
Ja, det är härligt.
Även fast idag så fick vi kanske inte värsta sommaren. Men...
Nej, men det är just, jag har ju inte lov, men jag har tagit lite ledigt, så det är härligt.
Ja.
Från jobbet. Så det känns superbra.
Och i det här avsnittet så pratar vi över telefon, så därför kan det vara så att det brusar eller sprakar lite, men vi hoppas att ni inte stör allt för mycket.
Mm.
Ja, men och i det här avsnittet så kommer ni få höra en... ganska lång intervju med systrarna Heidi och Greta som berättar hur det är att växa upp och leva med olika diagnoser och även hur man hanterar det liksom.
Ni kommer också få lyssna på en intervju med en ung kille från Botkyrka, Julian, som vill göra något åt våldet och gängkriminaliteten. Därför har han på eget initiativ ordnat en hel del föreläsningar på olika skolor i Stockholmsområdet där han pratar om just det här. Och inte minst kopplingen till psykisk ohälsa. Vår utsända Adele har träffat och intervjuat honom, så missa inte det.
Ja, men då börjar vi lyssna på den spännande intervjun med systrarna Heidi och Greta som kommer här.
Hej och välkomna! Nu ska vi träffa två systrar. De har varit med om en hel del och gjort utredningar för en del diagnoser. Vi kan börja så här, vad heter ni?
Jag heter Heidi.
Och jag heter Greta.
Hur gammal är du?
Jag är 18.
Och hur gammal är du?
16.
Ni har ju en väldigt tät relation och är sällan långt ifrån varandra. Stämmer det?
Ja, det stämmer mycket bra.
Det har ju hänt en del i era liv. Lite som en berg- och dalbana.
Mm.
Eller hur?
Ja, det har du rätt i.
Vad säger du, Heidi?
Ja, men så är det. Vi har ganska olika historier och olika, ja, vad ska man säga, utredningar.
Olika vägar.
Ja, vi är ganska olika som personer.
Och om jag får fråga, vad har du för diagnoser, Heidi?
Ja, framför allt just nu så är det väl, de värsta är väl typ ångestsyndrom. GAD heter det, och det är generaliserat ångestsyndrom. Som jag har haft väldigt länge, hela mitt liv skulle jag tro. Sen är det panikångest och paniksyndrom. Depressioner i perioder med självskadebeteenden. Och sådär. OCD är det som jag har på papper än så länge.
Och du då, Greta?
Ja, jag har bara en diagnos och det är autism.
Hur känns det att få den diagnosen när man är 16 år?
Nej, för mig kändes det inte så mycket faktiskt. Alltså det är ingen skillnad, det är ju bara liksom ett ord, tänker jag. Jag är fortfarande samma som innan liksom.
Vem var det som ville att du skulle utreda, som jag får fråga?
Det var Heidi faktiskt.
Okej, okay. Berätta, Heidi.
Nej, men Greta har ju fungerat väldigt speciellt sedan hon var liten. Alltså från sekunden när du liksom föddes egentligen. Och har alltid velat ha saker på ett visst sätt. Och alltid pratat och uttryckt dig på ett visst sätt. Och blivit väldigt arg när det inte blir på det sättet. Och sen nådde vi kanske en gräns, tror jag. Eller jag som umgås med Greta mest av alla. Och ser Greta hela tiden. Insåg väl att... Ja, men det kanske inte bara är helt normalt. Eller man ska säga. Alltså så här, så att, då tänkte jag att det kunde vara bra med en utredning. Och det tyckte mamma också.
Vilken diagnos är det som är jobbigast?
Det är ångest som är jobbigast.
Kan du beskriva det lite grann?
Min ångest är ju generaliserad. Alltså att jag kan få ångest väldigt plötsligt. Och inte ha någon anledning till att få ångest egentligen. Utan den kan dyka upp från ingenstans. Hålla i sig under en kort stund eller en längre period. Och den är ju svår att kontrollera och svår att liksom ta sig ur på något sätt. Och ibland kan jag få panikångestattacker som kan leda till att jag kanske gör något upp mot mig själv. Att jag skadar mig till exempel. Och det här går väldigt mycket i perioder i samband med min depression. Så att när jag är deprimerad har jag mycket mer ångest och gör dumma saker helt enkelt.
För någon som aldrig har varit med om en panikångestattack, hur är det?
Jag brukar beskriva det som att det är som att liksom trä en ballong över huvudet. Och sen försöker du att andas i den här ballongen utan att få fullständig panik. Det är ingenting som en normal människa ska kunna klara av. Det går liksom inte. Utan man måste typ slita sig ur det för att man ska komma ur det.
Det låter fruktansvärt. Greta, har du sett när Heidi får en sån här panikångestattack?
Många gånger.
Och hur är det?
Det är obehagligt. Hon är bara... man märker på henne när hon har ångest. För hon blir lite så här stressad och ja, lite konstig. Och sen så kan hon ibland få utbrott när hon bara ligger och skriker eller gråter. Och, ja, det är läskigt.
Vad gör du då?
Jag gör inte så mycket.
Och vad gör du då, Heidi?
Jag andas. Försöker andas lugnt. I alla fall. Typ. Andas. Det är väl typ det som hjälper. Jag äter ju ångestdämpande mediciner och det känns som att jag inte klarar mig utan dem. Jag har ätit dem i så många år. Så att jag äter väldigt mycket sådana mediciner. Atarax, Lergigan och melatonin. Så det gör jag. Men det är väldigt svårt för att ångesten kan verkligen uttrycka sig på olika sätt. Alltså man kan ju få liksom fysiska besvär av det.
Kan du känna av i förväg eller kommer det bara?
Ibland går det att förutspå det, men inte alltid. Och det är helt okontrollerat i mitt fall. Vissa blir ju triggade av någonting. Till exempel om en social fobi, att man kanske inte då rör sig i tunnelbanan för att man vet att man kommer få en ångestattack av det. Men min ångest triggas ju inte av något särskilt egentligen.
Så du undviker inte några platser eller situationer?
Nej, alltså jag skulle inte säga att jag undviker platser och situationer för att inte få ångest. Men det finns ju vissa saker som är kopplade till min OCD som gör att jag undviker. Till exempel viss mat eller vissa saker för att jag tror att det eller det ska hända. Men det är mer OCD-kopplat och inte ångestkopplat.
För vår publik bara, OCD, vad var det nu igen?
Det är tvångshandlingar och tvångssyndrom. Att man liksom känner att det är en tvång att göra olika saker. Och jag har mycket det med mat och hygien specifikt.
Greta, hur märker du Heidis OCD?
Det märks mest på mat faktiskt. Hon måste alltid hålla koll på alla utgångsdatum i kylen och kolla så att inget är gammalt. Hon kan inte äta något som har varit i kylen i en dag eller något sånt där. Så det påverkar ju hela familjen ganska mycket.
Hur går det till när man gör en sån där utredning?
Jag gick till en psykolog på BUP och hon ställde massa frågor. Alltså bara frågor. För vi gjorde, eller visst var det så att vi gjorde en bara på den diagnosen.
Ja.
Ja, så då ställer hon frågor om frågor som tillhör liksom det området. Så då svarar man på de frågorna och så får man göra sådana här test med klossar och sånt där som man brukar göra. Ja, och det var typ det. Och sen sätter hon diagnosen.
Fick du träffa psykologen en gång eller flera?
Det var många gånger. Det var under 2 månader tror jag.
Och sen fick vi anhöriga också svara på olika frågor som vi märker av. Kanske mer än vad du gör.
Till exempel?
Ja, men Greta kan ju ha, eller jag vet inte om det är som alla människor som har autism. Men med Greta så hon är ju, har ju svårt för att kanske se andra människor och sätta sig in i andra situationer. Eller liksom bearbeta saker som andra kanske gör. Så då kunde det vara frågor som att, ja men tycker du att Greta då är empatisk? Eller liksom upplever du henne som si eller så? Så att mycket sådana frågor fick jag och mamma svara på.
Var både mamma och pappa positiva till utredningen?
Nej, mamma var positiv. Pappa var inte positiv.
Varför?
För pappa tror inte så mycket på diagnoser och sånt.
Hur är det att vara på BUP?
Jag tror vi har ganska olika erfarenheter faktiskt.
Ja, tror jag också.
Vad står BUP för egentligen?
Barn- och ungdomspsykiatrin står BUP för.
Är ni positiva eller negativa?
Jag är positiv.
Jag är också väldigt positiv faktiskt. Alltså jag tror att det handlar om att man måste vilja få hjälp för att man ska vara positiv. Jag tror att det är många barn och ungdomar som kanske går till BUP eller andra psykologer som är lite dittvingade tror jag. Som kanske inte vill ha hjälp. Men båda vi var ju ganska mån om att gå dit och få hjälp tror jag. Du kanske inte gick dit för att få hjälp, men det gjorde jag.
Vad tycker du att man absolut inte ska säga till en person med autism?
Något jag tycker är väldigt jobbigt när folk säger till mig, det är när jag har lagt upp en rutin för någonting. För jag har rutiner för allt jag gör. Och så är det någon som säger att jag inte borde göra så i min rutin, eller att de kommer in och ska ändra eller något sånt, eller att de förstör min rutin. Det är väldigt jobbigt. För det är viktigt att ha saker på ett visst sätt för att man ska fungera liksom.
Kan du säga ett exempel möjligtvis?
Ja, men till exempel så har jag en grej i mitt hår, att jag tvättar det varje onsdag och söndag. Och sen så kanske min mamma säger att vi ska göra något på en söndag, men jag kan ju inte det för jag tvättar ju håret. Och då är det väldigt viktigt att jag måste tvätta håret då, för annars så kommer jag bli arg. Så det är viktigt att respektera rutinerna.
Och då går hela söndagen åt att vi ska lägga fokus på att Greta får tvätta sitt hår.
Men tvätta håret tar väl bara en halvtimme?
Nej, det tar inte en halvtimme för Greta. Du kan berätta om det, Greta, varför det inte tar en halvtimme.
Det tar väldigt lång tid. Måste ta hand om håret och så liksom.
Ja, det ska schamponeras och sen ska det vara balsam i 15 minuter. Sen ska håret handdukstorkas och sen ska det torkas med hårtork. Sen ska det plattas och sen ska det lockas igen. Så att det tar ett tag.
Andra grejer då. Om man har GAD eller OCD som du verkligen inte gillar att höra från andra.
Jag kan nog vara lite enig med Greta där, med min OCD framförallt. När någon har en åsikt om hur jag lever eller har mina rutiner. För att jag, till exempel vårt rum hemma, brukar vara ganska stökigt ofta. Men det är ju också lite ett sätt för mig att ha mina saker på, till exempel. Att för mig så ser det inte stökigt ut, utan det kanske bara är ett sätt för mig att hålla koll på mina saker, till exempel. Eller det kanske bara är en vana för mig, eller en rutin, att om jag ställer min burk här för att den ska stå där. Och sen så kommer mamma och tycker, men det här ser ju grisigt ut, vilket det säkert gör. Men det är liksom lite mitt sätt. Så att jag kan nog vara lite enig med Greta där, att det kan upplevas väldigt jobbigt när folk har åsikter och tankar om hur vi väljer att leva. Eller liksom sköta vår vardag på. Jag får ofta höra att jag är väldigt krånglig och avancerad att leva med. Men så är det ju bara.
Vad kan man skylla på sin diagnos om man vill komma undan från grejer?
Jag tycker inte att jag skyller så mycket på min diagnos. Eller?
Nej, tycker inte jag heller. Alltså, nej, Greta skyller nog inte på sin diagnos. Men jag tror att du förklarar väldigt mycket innan att det kan inte jag göra. För att jag förstår inte, eller jag kan inte göra det. Som väldigt många av våra kompisar kanske ibland vill prata om djupa saker, så är det kanske inte Gretas starka sida, för att hon kommer mest med praktiska exempel som då kan uppfattas väldigt oempatiskt hos våra vänner, fast Greta egentligen bara vill lösa problemet. Så att, så tror jag. Jag tycker du säger i förväg liksom, att det här kommer inte gå, för att jag förstår inte det.
Så är det.
Det kan låta iskallt, men egentligen är det ganska rationellt.
Ja, alltså medkänsla är inte min grej, men jag löser problemen på liksom ett sätt som funkar, tycker jag.
Ja.
Hur är ni i relationen med andra? Kompisar, pojkvänner och så?
Ja, vi är inte så bra på det här med relationer. Alltså, vi har ju vänner och vi har haft pojkvänner, men det brukar inte gå så bra. För att vi har väldigt fasta principer om saker och vi två hänger ihop väldigt mycket. Att vi liksom, vi är ju allt tillsammans. Vi har liksom växt upp tillsammans och vi har lekt tillsammans. Och vi har börjat dansa tillsammans. Och vi har lärt oss simma och cykla och gå tillsammans. Alltså vi har gjort allt ihop i liksom snart 17 år. Så jag tror att det kan också uppfattas lite kanske som ett hot för folk som är nära oss. Eller liksom håller på att bli nära oss, att vi är så pass tajta som vi är.
Vi har ofta fått höra av vänner i efterhand att de har varit rädda för att ha på sig vissa kläder eller vissa smycken nära oss, för de tror att vi kommer, ja, vara taskiga eller någonting.
Vi är inte så rädda för att kanske säga vad vi tycker och tänker, för vi är liksom så säkra på att vi alltid har varandra, tror jag.
Ni förklarar så himla bra. Jag fattar att det inte är helt lätt att bli nära vän med er.
Det kan bli lite knepigt ibland. Det är svårt att bli nära någon av oss eftersom vi alltid har någon som är närmare.
Ja, och sen måste vi ju alltid känna varandras kompisar. Alltså Greta skulle ju aldrig få ha kompisar som jag inte känner. Nu har hon det i gymnasiet, jag är lite arg över det. Och vi känner ju varandras kompisar, vi delar kompisar. Ibland säger vi till och med vår pojkvän när en av oss har pojkvän. För det är liksom bara en vana att det blir så. Alltså allt mitt i Greta så, allt Greta är mitt liksom. Och så har det alltid varit.
Är ni aldrig osams och bråkar?
Bara om små saker.
Typ om duschen och så. Vi har bara en dusch hemma. Greta är väldigt mån om att hon ska vara först och lite sådär. Så att det är små saker som kan bli tjafs och bråk.
Vad tycker ni är skillnaden mellan stress och ångest? När någon säger jag har ångest jag har matteprov.
Ångest är något bedrövligt som man lider av, i alla fall jag. Det är någonting som man inte kan jämföra något annat med. Stress är liksom något som, om jag säger ett matteprov till exempel. Om du är stressad inför ett matteprov, efter matteprovet så kommer du inte vara stressad över det längre, för då har du gjort det. Men ångest försvinner inte, utan det är kvar oavsett om du liksom, ja, men har ångest. Det är inte så att jag blir gladare dagen efter julafton för att jag har liksom fått massa presenter. Eller liksom, det spelar ingen roll vad jag gör, för att ångesten har alltid funnits där sedan liksom jag var 3 år. Så att det blir inte bättre, men stress kan man liksom ändå på något sätt göra något åt genom att bara göra det som man är stressad över.
Det är en kortvarig känsla.
Precis.
Jättebra förklarat faktiskt, så har jag aldrig tänkt på det förut. Men ångest då? Håller ni med om att det generella råden om att man ska träna mer och trötta ut sig och då må bättre?
Ja, alltså jag tror att det beror helt på vad man har för sorts ångest. För att det folk inte förstår är att det finns så himla många olika former av ångest. Alltså man kan verkligen ha panikångest, vilket är att man får panikattacker. Eller liksom har en mer okontrollerad ångest helt enkelt. Att det kommer som attacker som kan vara... jag vet inte, den kan framkallas av vissa saker eller så är den okontrollerad. Och sen finns ju GAD, generaliserat ångestsyndrom, som den finns bara där liksom. Så alltså jag tror att det är en jättebra grej att man liksom har fasta rutiner och kanske att man tröttar ut sig och försöker sova och äta bättre. Jag tror absolut att det är en bra grej, men det kommer inte, om det är något som är kroniskt till exempel, så kommer det inte bli bättre. För att jag har ju testat typ alla metoder. Jag har gått KBT, terapi, medicinering, testat rutiner. Och ingenting har ju bitit på mig överhuvudtaget. Utan min ångest blir ju liksom värre och värre för varje år som går. Och man måste hitta nya metoder hela tiden för att man ska övervinna ångesten.
Vad är ditt bästa sätt just nu att deala med det här?
Det är nog att försöka tänka bort det så gott det går genom att typ sova bara. Och det är kanske inte världens bästa lösning, men jag har ju haft ångest i så många år. Så att just nu när jag har en ångestattack så brukar jag bara ligga i min säng, försöka lyssna på musik, kolla på någonting och bara sova. Det är kanske 1-2 timmar mitt på dagen. Eller kvällen, eller morgonen, eller vad det kan vara. Och sådär, för det kan vara jättesvårt att äta också när man har ångest. I och med att det kan ge så mycket andra symptom än bara psykiskt liksom.
Har du några issues med mat?
Med mat? Nej, jag äter allt.
Berättar du att du har en autismspektrumdiagnos?
Alltså jag tycker inte att det är relevant. Alltså det, för mig är det bara liksom ett ord. Det är liksom bara en stämpel på att det här är du. Men det betyder ju inte att man måste säga det till folk, tänker jag. För jag är fortfarande likadan som jag var innan. Det har ju inte blivit någon skillnad direkt.
Vet de om i din klass att du har autism?
Nej.
Tycker ni att unga människor generellt sett är lata och bortskämda?
Ja.
Vad säger du om det, Greta?
Ja, först och främst så är de väldigt bortskämda nu för tiden, alla barn. Vi har till exempel haft vänner som liksom, de visar sig sin önskelista och det är saker för 20 000, liksom 10 olika saker för 20 000. Och vi blir ju helt chockade för att vi har ju alltid blivit uppfostrade att man måste jobba själv ihop pengar för att man ska kunna köpa saker liksom. Så då är det liksom konstigt för oss att folk bara får saker de ber om.
Vad tycker du, Heidi?
Jag tycker så också, men jag tycker att det är väldigt mycket, alltså att jag tror att många ungdomar tar saker för givet också, att det, jag tror inte alls att många ungdomar har lärt sig kanske att uppskatta saker som kanske folk som är födda på 40-talet gör liksom, att vi... Det gäller ju självklart inte alla, men som Greta sa så är vi är uppväxta med att våra föräldrar alltid har sagt att men vill du ha någonting så får du jobba ihop det själv. Och så ska det ju vara, tycker jag. Men jag tror att det är väldigt få ungdomar som förstår det och att det bara är liksom alltid bara saker. Man förstår liksom inte
värdet.
Precis.
Kan man säga att vissa skyller på en diagnos fastän de egentligen bara är lata eller inte har koll?
Ja, det är mycket självdiagnostisering och att man kanske uttrycker sig ganska slarvigt att men nu failar jag det här matteprovet så nu är jag deprimerad. Eller nu, men jag gillar att städa hemma så nu är jag OCD. Alltså, eller vad det nu kan vara. Eller igår var jag glad och idag är jag ledsen, så jag är bipolär. Alltså det är liksom så här, det funkar inte så. Och jag och Greta som kanske har, nu vet jag inte, Greta tycker inte att hon lider av sin diagnos, men jag lider väldigt mycket och tycker att det blir väldigt, alltså, kränkande när någon säger så. Alltså för att det är någonting som har varit ett problem för mig sedan jag var pytteliten. Mina liksom psykiatriska diagnoser.
Hur tror ni att ni kommer bli som föräldrar?
Ja, hur ska vi har ju gjort en lista på hur vi ska uppfostra våra barn. Eller har inte du också en sån?
Nej.
Nej, men jag har en sån lista.
På uppfostra mina barn.
Ja, vår pappa ska få uppfostra våra barn.
Vad är det för lista?
Ja, men den skrev jag när jag var 13. Och där står det väl ganska, alltså, jag tycker det är helt vanliga saker. Att man liksom lär sitt barn att visa uppskattning. Och att man daltar, men man daltar absolut inte för mycket. För att det är för många liksom föräldrar till kanske barn, specifikt små barn, som daltar för mycket med sina barn. Liksom, om man vill ha mat eller vill ha godis, ja, men vad tror du ungen ska svara? Alltså, klart den kommer svara att den vill ha godis. Liksom. Så att jag tror att det är väldigt viktigt. För att desto äldre man blir, desto mer utvecklas ju hjärnan. Och om man börjar dalta med barn redan som när de är jättesmå, så kommer de bli vana vid det när de blir äldre också. Och jag vet ju föräldrar som fortfarande daltar med sina liksom 20-åriga söner. Och det är, ja, det är helt sjukt. Alltså, man ska ju dalta med sina ungar, men absolut inte för mycket. Det måste vara till en gräns. För att annars kommer inte barnet uppskatta sitt liv på samma sätt, tror jag.
Dalta, är det att man skämmer bort dem genom att göra allt åt dem? Eller är det det ni menar?
Mm. Ja, det ska man inte
att
göra.
Att man skämmer bort dem eller liksom... Ja, men jag vet inte vad man ska
att
säga.
Att man gör allt åt dem och gör allt de ber om. Och att man typ ger dem betalt för att ställa sitt rum. Det där tycker jag är väldigt hemskt. Väldigt konstigt.
Ni har ju en lillebror också.
Jups.
Hur gammal är han?
10.
Hur tycker han det är att ha er som syror?
Han tycker vi är väldigt jobbiga.
Nej, han tycker om oss.
Ibland.
Ibland. Han har lite olika syn på oss två. Han upplever Greta ofta som väldigt arg, för att Greta ofta kommer upp på morgonen när vi ska äta frukost och så har hon en diskussion hon vill ta. Vårt största bråk det här året har varit när Greta lyfter fram att vi inte kan hantera ett smörpaket till exempel. Då skulle Greta ha en föreläsning om hur man tar smör ur ett smörpaket och det slutade i katastrof.
Det blev tydligen väldigt traumatiserande.
Vet han att ni har psykiska problem?
Han vet ju vad de heter, men han förstår ju inte. För han är ju liksom 10 år. Han vet ju knappt vad han själv heter än. Liksom. Det blir ju så.
Nej, men jag tycker han förstår ganska bra. Alltså...
Men han förstår saker i stunden. Till exempel om du har en panikångestattack, då förstår han i stunden, oj, Heidi mår inte så bra. Men om du skulle vara helt vanlig en dag men ändå ha ångest och säga till alla, åh, jag har ångest idag, då skulle han inte förstå.
Ja, det är lite sant, men så tror jag med väldigt många. Så tror jag det kan vara med mamma också ibland, att det är, eller jag fattar att det är jättesvårt för en person utan ångest och utan depression och utan liksom självskada och så, att förstå en person som har det, att liksom, ja, men varför gör du det här, eller varför håller du på med det, eller det vill bara göra det liksom. Det är också
en... kommentarer kommer alltid.
Ja, de kommer alltid. Och det tror jag också är lite en grej med det här när vi pratar om daltandet. Att jag tror att när jag har varit yngre och haft jättemycket ångest när jag var runt 10 år, när jag hade mycket problem med att vara ifrån min mamma, så var det ibland så att hon var så här, nej, men nu kommer jag bara lämna dig här hemma liksom, för att du måste träna bort att vara ifrån mig. Eller liksom så här, nu får du vara med pappa här en kväll. Och jag tror att det är lite viktigt att man gör så också. Att man liksom bara försöker... Ja, men på något sätt kompetera bort vissa saker för att det ska bli bättre.
Du Greta, du går gymnasiet nu, eller hur? Vilken årskurs går du?
1:an.
Vilket program?
Vård och omsorg.
Och hur trivs du? Trivs du bra?
Ja, det är väldigt bra linje faktiskt.
Och då är den stora frågan, vad är målet?
Jag vill bli sjuksköterska.
Och hur många gånger har du börjat gymnasiet?
Jag började gymnasiet, jag gick 1 år. Och sen så hoppade jag av för att jag klarade inte av det. Jag blev jättedeprimerad för 1 år sedan och slutade i gymnasiet. Och sen har inte jag tagit upp plugget, utan jag har bara jobbat. Och nu jobbar jag ingenting heller. Jag ska börja jobba snart, men just nu har jag ingenting.
Vilket program gick du?
Jag gick också vård och omsorg, men jag tyckte också det var väldigt roligt. För att jag vill också jobba inom vården, och jag har jobbat inom vården. När jag var 15 extra jobbade på ett äldreboende och har sommarjobbat på SÖS. Så att jag har, och vi har erfarenhet av vården sedan tidigare i och med att vi båda har varit på BUP. Och jag har varit där i 10 år. Och vår pappa har varit sjuk väldigt mycket under vår barndom. Så att vi har erfarenhet av sjuk, så alltid tyckte det var roligt. Liksom. Vår favoritleksak nu är små, vi är liksom de här plasthandskarna typ som finns i korridorerna. Så att...
Vad tror ni att ni gör om 10 år?
Jag är förmodligen sjuksköterska och gift.
Jag tror du skulle svara att du var en hemmafru då.
Nej, det kommer senare.
Det är senare. Och jag vet inte vad jag gör om 10 år. Jag har förmodligen jättemycket barn då. För jag vill ha barn typ helst igår. Jag har väl något jobb. Jag vill jobba med säkerhet eller blåljus. Eller inom vården helst. Eller något kulturellt typ. Det är lite... Ja, vi får se vad det blir helt enkelt. Men det tror jag att jag gör om 10 år.
När känner ni er som lyckligast?
När vi dansar.
Ja, det är nog faktiskt det tror jag.
Jag vet ju att ni har startat en dansförening. Hur gamla var ni när ni började med det?
Jag var 13.
Ja, jag var 11.
Och hur kom ni på den idén?
Det var Heidi.
Jag gick i 5:an och ville börja ha lektioner på liksom fritids och var så här för yngre barn. Typ så här, ja men kom nu, vi struntar i att spela den här fotbollen för det är så uttjatat. Nu gör vi något annat. Men det var ingen som var riktigt på det då. Så jag tänkte, ja, hur gör jag nu då? Så då gick jag ihop med min bästa kompis som jag hade då. Pratade ihop mig med min morbror. Och vi lyckades boka en lokal. Och då fick jag tjata till mig Greta dit. För att Greta har alltid avskytt att röra på sig. Hon är väldigt introvert. Gillar inte människor. Ville bara sitta hemma och kolla på sin iPad och rita en massa. Då sa jag, men Greta, nu får du faktiskt lägga av med det här. Du kommer liksom, det är inte nyttigt för dig att sitta inne bara. Då lyckades få med Greta. Hon ville absolut inte det här från början. Hon tyckte det var det värsta hon har varit med om. Och att stå i en danssal skulle hon aldrig göra, sa hon. Men idag har hon jobbat som ledare för mig i 4 år. Så det är lite galet.
Hur har er dansverksamhet utvecklats på det här året?
Vi började att vara 5 tjejer typ, och idag är vi 23 medlemmar i en förening som är självständig. Alltså vi har en styrelse, vi är 5 stycken ledare och vi har dansläger och vi har upp till 6 timmars lektioner i veckan som vi har delat upp oss i. Att Greta leder en grupp, jag leder, ja, jag vet inte, 4 grupper leder jag, och sen har vi 2 andra tjejer som leder en yngre grupp. Vi har grupper från 5 år och upp till döden, ska jag nog säga. Så att vi har utvecklats jättemycket.
Vad heter föreningen?
Sweden Elite Junior.
Och vad säger ni till era elever? Hur är ni som förebilder?
Shoot, Alan. Nej, men
jag har ingen aning, Heidi.
Nej, men jag har inte heller någon. Jag tror att vi är väldigt... Alltså, hur är vi som förebilder?
Det
har jag nog inte reflekterat så mycket över. Vi skulle haft en danselev här som kunde svara på det. Men jag tror att vi är väldigt... Alltså, vi som ledare i alla fall tror jag är väldigt tydliga och väldigt strikta. Alltså, jag tror att vi kan vara ganska stränga samtidigt som vi är väldigt...
Vänskapliga.
Ja, och inbjudande. Alltså, vi är ju kompisar med alla våra elever. Vi har ju liksom chattar och sånt på alla sociala medier där alla liksom... babbla på. Alltså den äldsta kanske är som Greta 16 och den yngsta kanske är 9. Och de kan ju vara kompisar. Jag spelar ingen roll. Och det tror jag är en sak som många nog ser upp till kanske. Eventuellt att vi försöker bjuda in så många som möjligt och att alla ska få vara med och ha kul och våga uttrycka sig och sådär. För vårt motto är att speciellt tjejer ska våga liksom ta mer plats och visa upp sig och uttrycka sig genom dans. Så att det har vi nog fått höra ganska många gånger, att det är många som har fått liksom bättre självförtroende och självkänsla av att dansa med oss.
Och hur hittar man er då?
Vi finns överallt, Instagram, TikTok och mailen, ja.
När ni har det här klasserna så utsätts ni ju både för fysisk träning och social träning. Hjälper det er leva med era diagnoser?
Ja, typ så. Det har blivit mycket enklare sedan vi började med dansföreningen. För när jag började 2017 så var jag ju bara tyst i ett hörn. För då visste jag inte hur jag skulle prata eller något sånt. Men sen så har vi ju... Alltså jag har ju utvecklats också personligen. Sen 5 år tillbaka liksom. Men dansen hjälper väldigt mycket. För då är vi liksom vänner och så kan jag prata med mina vänner. Och sen blir de som inte är mina vänner blir mina vänner också. Eftersom alla är vänner. Så det blir enkelt att prata just på dansen.
Hur funkar det med humor och ironi? För den klassiska bilden som många kanske har och som man hör då och då är ju att autistiska personer har det svårt med humor och ironi. Stämmer det överens med er?
Ja, jag är väldigt ironisk själv.
Hon är ironisk hela tiden. Hon har liksom specifika ord som hon alltid svarar tillbaks. Så att man behöver liksom inte ens fråga henne frågor, för man vet ju att det kommer... Ja, man vet exakt vad som kommer komma för svar, helt enkelt. Så att, ja.
Om det är någon som hör här och känner igen sig, vad tycker ni att de ska göra?
Hitta en social aktivitet.
Ja. Vi finns alltid här för
alla upp till döden.
Ja, för alla upp till döden. Men ja, social aktivitet. Om man känner att ens liksom psykiska mående är helt outhärdligt, så tycker jag att man ska ge chansen till BUP eller andra psykologer. Att man vågar börja prata, för att det är otroligt viktigt. Att man vågar prata om hur man mår med antingen sin familj eller utomstående. Alltså, man behöver det. Man kommer förstå det.
Vissa föräldrar säger att man inte ska utredas. Men du säger om det där är bara trams. Vad tycker ni om det?
Ja, alltså våra föräldrar är ju ganska olika, så det har vi ju också hört ibland. Kanske om mamma har blivit irriterad på oss och våra diagnoser, eller pappa har tyckt att ja, men det här är bara hittepå. Så att det har vi också fått höra mycket. Jag har fått höra väldigt mycket också, att det är bara att gå upp, skaffa ett jobb liksom. Men det är inte bara det. För att hade det bara varit att gå upp och äta en macka på morgonen, så hade jag väl gjort det för liksom 15 år sedan. Så att om man sitter i den situationen, så tycker jag att man ska, jag vet inte, totalt ignorera det. För att det är det man är tvungen att göra. För att ens mående är det enda som är viktigt för att man ska kunna leva ett normalt liv och ha det bra.
Du har påbörjat en ADHD-utredning, men valde att inte slutföra den. Varför?
Ja, jag har ju varit på BUP sedan jag var 9. Det är nästan 10 år snart. Och mitt mående går väldigt mycket i perioder. Så att jag mår bra i vissa perioder, och sen mår jag väldigt, väldigt dåligt i andra. Och när man är mitt i en depressiv period, så kan man inte riktigt göra en utredning, för man får liksom inte samma, vad ska man säga, samma svar. Och min läkare som hade då på BUP föreslog den här utredningen, ADHD-utredningen. Men jag mådde så himla bra då, för jag åt antidepressiva och var väldigt hyperaktiv och uppe i mig själv. Så vi påbörjade den utredningen. Och det som hände var att jag var så trött på BUP. Jag var bara så, jag kan inte sitta. Jag är liksom, då var jag 15. Och då kände jag att jag kan inte sitta här mer, för att nu har jag varit här i 6 år. Jag tyckte att det räckte liksom. Så då sa jag att nej, men jag vill inte fortsätta med det här, för att det är... spelar väl ingen roll om jag har det. För jag hade varit så mycket diagnoser på en gång. Alltså depressioner och allt vad det var. Det var så mycket. Jag tänkte, jag kan inte ha en till. Och så ska jag medicineras för det. Och så bara ska jag behandlas för det också. Det funkar inte. Och då mådde jag så pass bra. Så då slutade jag bara med det där.
Nu har vi ju pratat jättemycket om BUP. Men vad händer när man fyller 18? Då får man inte gå kvar där, va?
Nej, då blir man utskriven. Och sen får man välja själv utifrån det hur man vill göra. Om man vill skickas vidare till psykiatrin, eller om man vill, jag vet inte, gå till en privatpsykolog kanske, eller vad man nu väljer att göra. Och när jag slutade BUP när jag hade fyllt 18, så mådde jag också väldigt bra och valde att inte ta upp kontakter med någon mer psykolog eller någon psykiatri. Men sen så dippade jag i somras igen och tog upp kontakter med psykiatrin för en vidare utredning som jag inte har gjort på BUP.
Greta och Heidi, tack så jättemycket för att ni ville komma hit. Det har varit så kul, och jag hoppas att vår publik har funnit det lika givande som jag har gjort och få hålla den här konversationen med er. Tack så jättemycket.
Tack för att vi fick komma hit och prata.
Hur är läget?
Läget är faktiskt bra. Det har varit en stressande vecka, men fredag, det är alltid skönt.
Vad bra! Men kan du inte berätta lite vem du är?
Mitt namn är Julian Kalaf. Jag är 17 år gammal och pluggar. Och när jag inte pluggar så föreläser jag.
Okej. Du går väl på gymnasiet då, eller hur?
Yeah.
Kan du inte berätta lite om vad du gör när du inte är på lektionerna och går i skolan?
När jag inte är på lektionerna och går i skolan, då föreläser jag. Jag umgås mycket med familj, vänner och sen även mycket i kyrkan.
Men vilka program var det du går på?
Ekonomi och juridik, inriktning kriminologi.
Ah, okej. Okay. Men så här, vad är ditt koncept? Alltså vad går det ut på till exempel? Vad du föreläser och sånt?
Jag har två koncept. En av dem är psykisk ohälsa. Då det är många unga som tyvärr hamnar där. Men sen även kriminaliteten. Då vi har sett en ökad kriminalitet. Och där är konceptet främst att förebygga det bland unga.
Så de du inriktar dig på är alltså de ungdomar?
Främst är det unga när det gäller förebyggande, men jag håller ju också föreläsningar till allmänheten där alla är välkomna, alltså vuxna och unga.
Hur kommer det sig att du har börjat intressera dig för att föreläsa och möta till exempel ungdomar och andra folk?
Jag började intressera mig för det i årskurs 6, då jag hade själv två stycken mentorer i årskurs 9 som höll liksom små pass gällande våldsförebyggande liksom ämnen. Och när jag gick själv i nian så sökte jag till det här programmet och kom med. Och tyckte det var roligt liksom. Och jag tyckte det var roligt och prata liksom till unga. Och sen började jag även intressera mig mer för det. Eftersom att jag hade tyvärr vänner som pendlade från kriminaliteten och icke-kriminaliteten. Som gjorde det... Ja, men det var väldigt svårt för dem och jag som vän vill ju såklart hjälpa, men det är också svårt att hjälpa när de redan är inne i kriminaliteten. Och därför då vill jag helst förebygga så att ingen ska hamna där.
Ja, okej. Men hur går det till när du kommer till en skola och möter liksom elever?
Det första jag alltid gör, det är att presentera mig såklart. Men det är även viktigt att de här eleverna får liksom en god bild till mig som ska stå och föreläsa. Och det kan vara liksom allt med att man jag brukar börja liksom alltid med att man får berätta liksom något bra som har hänt i veckan och sen något mindre bra. Och man säger såklart sitt namn också. Det är för att få men en god relation till de här unga så att de också känner sig bekväma. För att det är också så att ibland öppnar de upp sig om saker som de kanske inte egentligen skulle öppna upp sig till andra personer. Så att det är också väldigt viktigt att ha en god start. Och sen så tycker jag även det är viktigt också att få en relation till lärarna i skolan.
Men kommer det många frågor från ungdomar?
Ja, det gör det. Självklart, de är alltid nyfikna och pratglada.
Ja, okej. Finns det några vanliga frågor eller kommentarer som du kan få?
Jag tror den vanligaste frågan jag har fått är varför begår man brott? Om man vet att det är fel. För alla vi förstår ju att till exempel att begå en handling som är olaglig. Alltså alla vi förstår att ett brott är ju fel. Och då brukar jag oftast svara att det är jätteolika. Det kan vara olika faktorer, olika samhällsfaktorer som bidrar till att man begår de här handlingarna.
Mm. Finns det några mer extra bra saker som du brukar säga till ungdomarna?
Jag brukar säga två saker. Jag brukar alltid säga... Liksom planera er framtid och vad vill ni liksom bli? Och sen även att lev livet sen, det brukar jag alltid säga. Och det är för att det är många av ungdomar som säger att vi lever livet nu. Det är roligt liksom att supa och ha det roligt nu. Men jag brukar alltid säga lev livet sen. Alltså att prioritera din framtid och sen när du kanske har det jobbet du vill ha, då kanske det är dags att börja leva livet.
Mm. Brukar du inte vara lite nervös när du ska prata liksom... Till exempel framför en hel ungdomsklass.
Jo, verkligen. Och det är jag fortfarande på alla mina föreläsningar. Sen så har jag ju lärt mig liksom att arbeta bort den nervositeten. Men det finns alltid en nervositet. För det är mycket man tänker på. Alltså, att kommer ens powerpointen liksom att hänga med mig? Kommer jag se någonting fel? Det är mycket man tänker på. Speciellt när det är så unga personer så vill man också hålla liksom ett språk som passar dem. Så det är jättesvårt ibland. Och det gör mig väldigt mycket nervös till exempel när det är så unga personer. Att ha ett språk som kanske är för svårt nu. Kommer de inte förstå alls vad jag säger? Så ja, nervös är jag absolut.
Mm. Du pratar ju lite om att vissa av dina vänner har pendlat lite mellan kriminalitet och inte. Mm. Alltså, varför är det så viktigt att hålla sig på rätt sida lagen från början, tycker du?
Jag tror främst så är det ju det här med arbetslivet, att har du ett prick till exempel i belastningsregistret så är det ju väldigt svårt att få arbete. Men sen även så att du lever liksom ett hälsosamt liv, för att, alltså att leva i kriminaliteten har ju liksom forskning visat på att det är en psykisk påfrestning. Och det gör ju att man sakta men säkert mår dåligt och, eller, ja, och sen förvärrar så att man mår ännu mer dåligt.
Mm, men vet till exempel ungdomar om konsekvenserna man kan få, som till exempel prick i registret, böter, samhällstjänst, alltså vet de om sånt?
Alltid när jag brukar nämna så vet de flesta, vet liksom fängelse, att man kan få betala böter, men det är väldigt många unga som, speciellt i yngre åldrarna, som inte alls vet det här, hur det här funkar med det här med belastningsregistret och pricket. Och när jag sa att den varar i 5 år så var liksom allas reaktion bara, va? Är det verkligen så? Ja, så är det, så länge det varar. Så att jag tror inte heller att alla vet hur konsekvenserna. Men sen så har jag även, jag har även liksom ungdomar som har berättat att när de är i den här bubblan så de lever ju liksom i nuet, och då ser man inte konsekvenserna. Utan man lever ju nu och man gör liksom saker. Man tänker inte man tänker inte långsiktigt, man tänker inte på vad ska jag göra om ett år eller mina framtidsplaner. Det tänker man inte på.
Men många kan ju säga att det är föräldrarnas fel, det här att ungdomar kommer in i kriminalitet. Ja. Men hur stor del är egentligen föräldrarnas fel? Är det det?
Ja, det är väldigt lätt. Jag vet, jag har hört också många som skyller allt på föräldrarna och ett bättre föräldraansvar. Men man får inte heller glömma att samhället har ju också ett stort ansvar. Skolorna har ju ett utav också de största ansvaren. Att till exempel sätta in hjälp ifall barnet har väldigt mycket svårigheter. Att se till att barnet eller ungdomen eller eleven går ut med fullständiga betyg. Så jag tror det är en kombination mellan föräldrar, skola och samhället.
Okej.
Men sen såklart, har också föräldrarna ett ansvar att se till att sina barn liksom, men sköter skolgången, och om man märker att den inte får hjälp så ska man också kontakta skolan. Så det finns ju ett föräldraransvar, absolut, och sen även ett ansvar från skolan. Men jag skulle inte påstå att det är bara föräldrarna.
Ja, det låter rimligt. Men hur, på tal om ditt arbete, alltså hur många skolor har du varit på nu?
Jag satt faktiskt och räknade häromdagen för att ge en exakt siffra, och jag landade på 48 skolor.
Wow, det är ändå ganska mycket.
Det är en del. Och för mig känns det inte egentligen så, alltså så mycket. Eller när jag räknade upp det var det mycket, men jag hade aldrig tänkt att det var så många. Jag tänkte liksom 10-20, där någonstans ligger det på. Men det var lite mer än det.
Men om man vill boka in dig, kan man göra det? Och hur gör man det?
Absolut, det går. Man kan skriva till mig bara på Instagram DM. Där heter jag Julian Kalaf, KH. Och sen kan man bara mejla mig också. Det heter jag julian05@live.se.
Ja, vad trevligt. Tack så jättemycket att du kunde komma och tack berätta
själv.
Lite.
Tack själv för att jag fick komma.
Så nu har ni hört allt som ni har att bjuda på den här gången. Och ni får gärna höra av er om ni har frågor eller om ni själva skulle vilja medverka och ta upp något i podden. Så glöm inte heller att kolla in vår Instagram-sida som heter Hur är laget? Där ni kan se bilder på både Julian och Heidi och sen även Greta som var med i det här avsnittet. Ja, då vill vi väl tacka för den här gången, eller?
Ja, tack så jättemycket för den här gången.
Tackar, tackar. Hej då. We'll be right back.
Podden görs i samarbete med Huddinge kommun.